Hei, og velkommen til For oss-podden, en podkast fra en kristen ressursside, foross.no. Denne episoden opptak fra bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020.
Han målar bilden av personen Jesus Kristus. Han ger liksom, han ger full ammunition liksom för att bemöta det här som pågår i Kolosse. För att bringa ordning, för att ge en annan grund för andlighet än den som pågick runt församlingen och som försökte också komma in i församlingen och influera församlingen, menigheten. Och Paulus han säger liksom att det finns liksom en diffus andlighet. Det finns andlighet utan ansikte, om jag säger så. Det finns andlighet utan ansikte. Det finns andlighet med många namn. Ibland hör man sekulariserade svenskar i alla fall. Jag vet inte hur det är i Norge, men säger jag, är du en andlig person? Eller så säger man, ja, jag är en andlig person. Roligt att du är en andlig person. Men det säger inte mycket egentligen, va? En andlig person. Man kan vara andlig på många olika sätt. Men bästa fall betyder att en kristen, eller hur? Men det behöver inte vara så. Paulus han talar om fadern. Han talar om fadern. I vers 1. Kapitel 1, vers 2 står att vår Gud, från Gud vår fader. I vers 3 säger han, vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi fader. I 12 står det också, med glädje ska ni då tacka fadern. Först skulle jag vilja säga någonting om det här med att om Paulus han tackar Gud. Det är någonting annorlunda, speciellt, det är någonting särskilt med den kristna tron. Det finns en tacksamhet. De kristna lever av tacksamhet. Tacksamheten driver en kristen människa fram. Tacksamheten för vad Gud har gjort genom sin son. Och märk att Paulus är i fängelse och han är tacksam. Han sitter i en liten cell. I ett litet rum, kanske. Jag föreställer mig det. Kanske tillsammans med några andra medfångar. Det kanske är lågt till tak och trångt. Men han är så tacksam. Han bärs av någonting mer. Guds glädje fyller honom, även om livets omständighet, livets rum är litet och trångt. Och han tycker att det är så, kanske så lågt i tak, så är han ändå glad. Han tackar fadern. Man skulle kanske kunna säga att han lever i en annan atmosfär. Han lever i en annan atmosfär. Det är en annan atmosfär runt Paulus. Hans glädje i livet, det handlar inte om det yttre i livet främst. Utan grunden för hans glädje är något annat. Guds glädje kan man känna också när man inte är glad. Vi är inte alltid glada, vi kristna. Livet är hårt ibland, och tufft. Men man kan ändå vara buren av Guds glädje i sitt liv. Den bär ändå. Och Paulus, han är där i fängelset, men han är som, det är som att hans liv har ett större perspektiv. Han har omsorg om andra. Han har omsorg om sina medfångar. Står det på några ställen att han liksom talar med dem. En del är kristna och han har en relation. Han har fällskap med dem. Han har också omsorg om Guds verk i världen. Också om Kolosse här när han skriver Kolossebrevet. Och så när jag tänker kring Paulus så här, så tänker jag att, tänk hur många människor idag som bygger sitt livsprojekt. Bygger sina projekt i livet. Men är ganska ensamma, alene. Paulus, han är med i Guds stora projekt. Han har ett annat perspektiv, en annan atmosfär. Han får vara med i Guds projekt. Även om han just idag är inlåst i ett fängelse. Han är inte ensam. Han tackar fadern. Han är buren av en tacksamhet. Tycker inte Gud om våra projekt? Nej, det är inte det jag vill säga. Jag tror att Gud ibland lägger ner sådana projekt hos oss som vi ska göra. Oj. Men han vill vara med i våra små projekt. Han vill vara delaktig i dem. Och han vill att våra små projekt ibland ska få vara del av hans stora projekt. Vara en del utav det. Ni förstår hur jag menar. Jag tror att problemet för många sekulariserade idag som lever som om Gud inte fanns. Där bygger man bara sina projekt. Man bygger på sitt hus eller sitt sommarhus. Eller man bygger på sin karriär. Eller man bygger på sin berömmelse. Eller man bygger sina projekt. Paulus, han talar med fadern. Han har en relation till fadern. En relation till fadern. Han tackar fadern. Det är Jesus också. Hela Johannes evangeliet. Jag vet inte hur många bibelverser det finns som handlar om sonen och fadern, Jesus och fadern. Den kanske mest kända är Jesus när han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Ibland så kan du och jag kanske ibland få en fråga: men finns det inte flera vägar till Gud? Och det märkliga är att Jesus, han talar inte om vägen till Gud, han talar om vägen till Fadern. Jag, genom mig, säger han, jag är vägen till Fadern. För den enda sanne guden, så står det i Johannes evangeliet. Och detta är det eviga livet, att lära känna dig, eller känna dig, den enda sanne guden och han som han har sänt, Jesus Kristus. Vägen till Fadern. Man kan säga att Fadern har presenterat sig genom Sonen. I Sonen har Fadern fått ett ansikte och ett namn. I Sonen har Gud fått ett ansikte, ett mänskligt ansikte. Han som var sann människa, men också sann Gud. Ibland så om vi samtalar oss och sådär, så blir det samtal om någon människa, medmänniska. Så kan vi säga, känner du honom, känner du henne? Nej, kan man säga, ja, nej. Till namnet, säger man. Till namnet, eller jag vet hur hon ser ut. Men jag har ingen personlig relation till honom eller henne. Och det är ju bra att man vet och känner till Guds namn. Och man vet och känner till Guds ansikte. Men Gud vill att vi ska lära känna Gud djupare. Få en personlig relation. För det är möjligt. Genom Jesus Kristus. Ska jag be bröderna där bak att ta fram den norska texten, så ska vi gå in i några versar. Från vers 12. Med glädje skall ni då tacka Fadern som har gjort er värda att få del i det arv som det heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Paulus, han säger att Fadern har gjort någonting. Och då ska vi stanna upp inför några saker där. Man skulle kunna säga att utgångspunkten, våran position eller grunden för våran tro kommer fram här. när Paulus lyfter fram egentligen fyra saker. Fadern har frälst oss eller räddat oss ur mörkrets välde. Det är det första. Ur mörkrets välde. Vi känner till Bibelns begrepp om ljus och mörker som två motsatser. Ibland när man ska förklara någonting, vad är ljus för någonting? Vad är mörker för någonting? Så kan man ibland göra som alla gör. Man tar fram sin telefon och googlar, eller hur? Det är en bra tjänare, men en dålig herre, eller hur? Man kan googla på sin telefon. Man googlar på ljus, då får man upp en massa saker. Det står om ljusets hastighet och det står om alla möjliga definitioner. Men har du googlat på mörker? Du får ingenting. Det står i bästa fall mörker i avsaknad av ljus. I avsaknad av ljus. Mörker är ingenting. Mörker är tomt. Saknar allt. Det har ingenting. Man skulle kunna säga att Fadern genom sonen har räddat oss ur mörkrets välde. Det vill säga ett liv utan mening. Utan innehåll. Utan verkligt innehåll. Utan hopp. Utan framtid. Och framförallt utan ljus. Mörker är ingenting. Mörkret är en makt i vår värld, en maktfaktor, så är det. Får jag göra en liten parentes? Jag är morgonpigg. Heter så på norska? Morgonpigg, ja. Och det är inte så bra när man är trött och så går man och lägger sig sent och så vaknar man upp lördag morgon och klockan är 6. Ja. Men då brukar jag lyssna på radio. Och på lördag morgon så går i Sveriges Radio någonting som heter Naturmorgon. Det handlar om naturen. Och en kristen författare i Sverige, Thomas Sjödin, har sagt att det är Sveriges radios mest andliga program. Det handlar om naturen. Och ibland är det väldigt andligt. För det handlar om skapelsen. Och ni vet, det som handlar om skapelsen handlar förr eller senare också om skaparen. Och det här hände i höstas, en lördag morgon. Jag var lite trött. Och så lyssnade jag. Det handlar om fågelskådning. Ornitologer var ute och skåda fåglar i Stockholm. Och de hade fått i oktober och november månad väldigt många observationer på fåglar som sjunger som om det vore vår. Är ni med? Bland annat koltrasten, den heter svart trosten. Ni vet, det sjunger på våren, men de hade ljudupptagningar på svarttrosten som sjöng som om det vore vår. Och där satt de biologerna och försökte svara. Vad är det här? Och det var någon som sa, ja, det kanske har med artificiellt ljus att göra. Ni vet, i städer mycket ljus och sådär. Men varför just nu? Det har ju varit, vi har ju haft belysning i många år. Sen vi fick elektricitet. Varför sjunger de nu? Ja, det vet vi inte. Då var det en som sa att ja, det där stämmer inte. För att förra hösten, den var ovanligt mörk. Jag tror Malmö hade 4 soltimmar på en hel månad i Sverige. Det är inte mycket. Och så var det en annan biolog som sa så här att ja, det här med ljuset är ju viktigt för att på våren, när ljuset är på väg, så känner fåglarna av det. Och hormonnivåerna går upp och de börjar sjunga. Och då sa han det som jag väntat på. Att när ljuset är på väg så kände skapelsen av det. För det är så mörkt. Jag tänker att skapelsen ibland lever närmare Herren än vad vi, än vad bortvända människor gör. Från Gud bortvända människor. De känner av och de känner in. Och de börjar sjunga för att de känner att ljuset är på gång. Vi behöver inte höra till mörkret, utan han har räddat oss ur mörkrets välde. Och han har fört oss in i sin älskade sons rike. Tack Jesus, eller hur? Vi lever i ljuset. Och hans kärlek får genomlysa oss. Vi lever i en transparens som kristna. Där han vill lysa på alla delar i oss. Alla livets delar. Och låta sin kärlek spegla. Och speglas ut. Reflekteras ut. Också i vår värld. Genom dig och mig. Tänk att leva i ett rike som är älskat. Som är under kärleken. Han har fört oss in i det. Men han har friköpt oss också. Det kommer i vers 14. Han har friköpt oss. Vi har varit bundna. Av synd. Och vad är synd? Det är otro. Och det är makt som fortfarande finns i vår värld. Tron och otron. Alltså, någon som sa att egentligen finns det bara 2 kategorier av människor. Det finns bara 2 kategorier av människor enligt Bibeln. Det är de som är vända till Gud och de som är vända bort från Gud. Vi kan ibland klassificera varann på lite olika grunder. Ofta fel säkert när vi gör det. Men Guds ord skiljer bara på det här. Är vi vända mot Jesus eller är vi vända bort från Jesus? Den som är bortvänd behöver bli omvänd. För Jesus har friköpt också honom, också henne, hela mänskligheten på korset genom sitt blod. till att vara fri. Att leva i den älskade sonens rike. Fri från mörkret. Att leva i ljuset. Vi som är ljusets barn och dagens barn, säger Paulus på ett annat ställe. Ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten, utan vi tillhör dagen. Och så har vi fått förlåtelse för våra synder. Det är det bästa. Att man är en förlåten syndare. Trots att man kan känna den här spänningen i sitt liv. Mellan ont och gott. Så får vi säga som Luther. Samtidigt syndare och rättfärdig. Simul justus et peccator, sa han. Samtidigt syndare och rättfärdig. Förlåtelsen. Jag tänker att vi kristna har en skatt i förlåtelsen. En skatt som världen tränger men inte finner. Som många människor skulle må väldigt, väldigt gott utav. Att få ta emot Guds förlåtelse. Ibland kan vi behöva gå till psykolog. Ibland kanske till en psykoterapeut, och det är bra. Men det kan inte ge förlåtelse. Det är bara Jesus som kan ge den. Han kan också förmedla den genom en annan människa. Att man faktiskt får vara säker, övertygad om att mina synder är mig förlåtna. De är mig förlåtna. Hos oss i min där hemma i kommunen så brukar vi samla skräp på våren. Kommunen ordnar en insamling. Människor får ställa ut trasiga gamla grejer som de vill kasta, slänga vid vägen, och så kommer en stor bil och plockar upp allt. Och så på stora återvinningscentralen. Vad heter det på norska? Heter det så? Ja. Järnvinningscentralen, så är det öppet hus. Man får komma dit när man vill och så där. Någon gång när jag var där, vi samlar på oss mycket. Det gör i alla fall jag. Och så tänker man, men vi var ju där förra våren också. Nu ska vi dit igen. Och vid något tillfälle när jag var där så var det kö. Folk hade släp, bil med släp och jättemycket grejer. Och så stod han som är chef, daglig ledare där på järnvinningscentralen och sorterade, ja, det ska dit och det ska dit och sådär. Han sa aldrig nej, utan han tog emot allt skräp. Och så blev det samtal om det här hemma, vi borde, och så började vi tänka att men han är ju som Jesus, han tar emot allt. Han säger inte nej, det där kan du inte komma med, det där är för stort. Eller nej, det här är för trådigt, det här kan nej. Utan han tror att den där killen heter Göran. Jag sa till och med till honom att du är nästan som Jesus, Göran. Du tar emot allt. Han börjar skratta lite, men jag menar allvar. Jesus förstår. Om någon förstår dig och mig, så är det han. Om någon förstår dig och mig, så är det han. Han står där, även om vi kommer för tusende gången med samma sak. Så, ja, kom. Kom till mig, säger han. Kom till mig. Ibland så vill han sortera lite och säga, ja, men det där ska dit. Den här synden har ett namn, det ska vi lägga dit. Men han tar emot det. Och han befriar mig från mitt skräp. Det som har gått sönder. Det som bara gör mitt liv svårt. Och så när jag har fått vara där, inför honom, hos honom, så är jag så lättad. Jag är så lättad. Och man kan nästan känna en sån där lättnad när man har varit på järnvägsvinningscentralen också, eller hur? Man får åka därifrån med tomt släp. Och så är det med Jesus också. När hans förlåtelse, jag är viss om att hans förlåtelse gäller mig, då blir jag så glad. Det är så lätt. Lätt att sjunga och tacka. Vi har en skatt i förlåtelsen, Guds barn. Vi har en skatt som Gud har lagt ner i sitt ord, i sin menighet. Att vi faktiskt får säga, här finns en plats där du kan komma och lägga ner allt och få förlåtelse för dina synder. Kan ni få texten upp en gång till? Jag ser att klockan går. Vi ska göra en liten en fördjupning, men det tar vi efter lunch. Kan vi komma till vers 15. Den versen ska vi ta efter lunch, har jag tänkt. Men i vers 15, 16, 17, 18 och 19, och även vers 20, så radar Paulus upp de här begreppen som han använder för att visa på vem Jesus Kristus är. Personen, den fullhet som Gud har lagt ner i sonen Jesus Kristus. Där han säger att han är den osynlige Gudens avbild. Först född före allt skapat. Sug på den versen. Först född. De som tror på Big Bang-teorin, de säger så här att det måste ha funnits en period, en tid, när det inte fanns någonting. Det fanns inget ljus, det fanns ingen energi. Det fanns ingen materia. I den kristna tron så ja, det är möjligt. Men han är en förstfödd. Han fanns före allt annat. Han är ursprunget. Han är början och han är slutet. Han fanns för att vi ska finnas. Om inte han fanns, finns inte vi. Han säger också i versen 16. I honom skapades allt. Och allt i himlen och allt på jorden. det synliga och det osynliga. Allt är skapat genom honom och till honom. Allt, du och jag också, inte bara världen, är skapat genom honom utan också till honom. Ditt liv, mitt liv är skapat till Jesus. För att levas i fällskap med honom, i tro på honom. Han är till före allting, versen 17. Och allt består genom honom. Världen består fortfarande genom honom. Det är mäktigt, eller hur? Hela världen hålls uppe tack vare honom. Han är huvudet, vers 18. Han är huvudet för sin kropp, menigheten. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Till Gud, vers 19, till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Där har vi liksom det här, helheten, fullheten, allt det fragmenterade, allt det som är liksom söndrigt, allt har sin fullhet, sin, allting är komplett, allting blir helt, allting är försonat och kan bli försonat i honom. Eftersom han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Tänk att vi kan ha frid redan på jorden. Ja, den friden, den tänker jag, den är inte riktigt så, som den i himlen. Men det är en försmak, en början. En förstlingsgåva av himlen. Att ha frid. Att också ibland känna frid. Ibland när man pratar, samtalar med människor, så tänker de att frid, det är när det är tyst. I skogen, där är det, i naturen, då får jag fred, för det är tyst. Och det kan ju vara så. Eller när jag går på en kyrkogård, då känner jag frid. Jag är tyst. Men det är inte egentligen det som menas. Det kan vara frid, vi kan känna frid i tystnaden också, absolut. Men friden, det är någonting annat. Jo, det är där allting är helt. Där kaoset har blivit helt. Allt är liksom lagt och sammanfattat i himlen och på jorden i Jesus Kristus. I honom har vi fred. Också när det är storm ute, när det inte är tyst, utan det är storm ute, så kan vi ha fred i våra hjärtan. Därför att precis som Guds glädje, som vi sa i början, så är också Guds frid en gåva. Guds andes frukt, trons frukt. Och där källan till glädjen, källan till friden, inte är i livets omständigheter, utan det är Kristus som är källan till den gåvan. Och vi kan också förnimma den ibland Och min erfarenhet är att när livet är storm, när det är stormigt ute eller stormigt i mitt liv, då kan jag ändå äga frid. Och jag kan till och med mest då känna frid. Äga och känna frid. Därför att Gud ser vad vi behöver. Han som älskar oss, som har fört oss in i sin älskade sons rike, som har friköpt oss från våra synder och gett oss förlåtelse. Panten, förstlingsgåvan, den helige ande.
Du har nå hørt opptak fra bibelkurs fra Fjellheim Kurs- og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.